NHL försökte sopa skjutningen under mattan i Minneapolis och få skamset följa med hur resten av världen reagerar.
Så du utgår från att NHL bryr sig om resten av världen?
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Det här veckoslutet kan komma att markera något av en vändpunkt för Donald Trumps andra mandatperiod som president då Alex Preddy blev skjuten av ICE-agenter i Minneapolis. Så det här hade ju följder också för sportvärlden. NBA, som ju ofta är i framkant när det handlar om att ta ställning till för politiska och sådana sociala frågor. Så Minnesota Timberwolves meddelar nästan omedelbart att deras hemmamatch den kvällen, den kommer inte att spelas överhuvudtaget. De citerar då säkerhetsfrågor, men nu var det ganska klart mellan raderna att det också handlar om helt enkelt att det var en så pass kärrande händelse att det fanns ingen chans i världen att de ville arrangera en hemmamatch. Minnesota Wild, när de brydde sig blanka fan i vad som hände i staden. De arrangerade sin hemmamatch, har fått väldigt mycket kritik för det. Och nu flera dagar senare har de gått ut med att de har skrivit under ett ställningstagande som är väldigt vagt formulerat för fred i Minnesota eller fredligare tillstånd i Minnesota tillsammans med alla andra idrottslag där också. Så någonting som igen har lett till att NHL också har kritiserats för sin oförmåga att ta ställning till sådana här frågor. Eller håller du med, Anders?
Nå, är det någonting som det där överraskar dig? Det finns ett antal sådana elefanter i rummet som man kan börja diskutera när vi diskuterar NHL och hur NHL tar ställning till grejer som händer i världen, för att nu allt från det där nu, det som pågår för tillfället i USA, vilka såklart då är helt på egna tröskeln, och inte ens på egna tröskeln utan inne i egna vardagsrummet, men det där, det finns ju otaliga andra exempel börjandes från Ukraina.
På något sätt är det här ju inte en så jättestor överraskning att just NHL av alla de här ligorna är den som inte har ställning, som helst som du säger. Det är här inte första gången, det finns fortfarande flera elefanter i rummet som de väljer att försöka gömma under en helt för liten matta. Men också det för att det kom fram alltså tidigare förra veckan en undersökning där man hade tittat på hur idrottarna i proffsligorna i USA har röstat i de senaste valen. Och där kom det egentligen, ska vi säga, det är inte en överraskning, det här är inte en nyhet, men det var mer en bekräftelse för det som redan har varit en allmän sanning, att NHL är bland de mest republikanska ligorna i USA. Om man nu jämför med de här andra, de här fyra stora som man då kan kalla NBA, NFL. NBA och NFL, där är de registrerade republikanerna minoritet. I NBA är de 10% jämfört med 42% demokrater, NFL 34% demokrater, 20% republikaner. NHL 5% demokrater, 44% republikaner. Och det liksom säger ju nog egentligen allt som man redan visste om NHL-spelarna. Att åtminstone de som har amerikanskt pass, som har varit där bosatt länge eller till och med var födda där, så de är väldigt republikanska.
Nu är det ju inte något fel med att vara republikan.
Nej, det ska vi undersöka.
Ett parti med det där med mycket långa anor. Men det är kanske det som man ska ju, det här är trots allt nu inte ändå A-studio, fast vi kan göra vårt bästa. Det är kanske det som man lite hajar till, att, och det är den uppfattningen man får när man följer med kommentarer och också ser sådana här Twitter-konton och sånt. Den uppfattningen är ju att en ganska stor del av de amerikanska NHL-spelarna, åtminstone de som figurerar allra mest i det där i offentligheten, inte kanske bara är republikaner då, utan hört i åtminstone ganska nära till den här MAGA-gruppen.
Jag tror inte att det var så att någon behövde tvinga Matthew Tkachuk att vara den som överräckte den här Donald Trump-tröjan åt honom i Vita huset när Florida Panthers var där för inte för länge sen. Och det på något sätt tycker jag att hela det besöket också, när man lyssnar på de här tongångarna, att det inte var överhuvudtaget kritiskt. Och då hade vi också, nu ska vi ju se, Alexander Barkov var ju en av dem som stod där längst fram tillsammans med Matthew Tkachuk och gav den här tröjan.
Floridas kapten. Alla tre andra finländare stod också snällt där. Vi ska komma ihåg att i tiderna så var det också faktiskt så att Helsingfors IFK, Boston Bruins-målvakten Tim Thomas vägra att gå till Vita huset när de som mästarlag Boston Bruins blev det där ombedda dit. Då när Barack Obama var president, så det där, det finns ju nog spelare som har tagit ställning. Såklart är det ju, det är alltid svårt säkert att ta ställning, och såklart för europeiska spelare som nu inte har amerikanskt pass och som inte röstar och som på ett sätt är utanför den amerikanska politiken, så kan man ju förstå att de nu inte vill vara de som står där i första ledet och kommer ut med sina åsikter.
Nej, men samtidigt tycker man ju också att det finns olika diplomatiska sätt att uttrycka sig, och jag tycker nu ändå att det går att läsa in någon form av... Inte vet jag nu, alla får läsa in vad de vill av det vad Alexander Barkov sa, men inte var det ju liksom som att det kom något som helst kritiskt ur hans mun efter att han fick frågan om hur det var att träffa Donald Trump inte.
Nej, no, Alexander Barkov är ju såklart diplomaternas diplomat, och han har ju också hela sitt liv fått leva med det att han är finsk medborgare, född i Finland, har finländskt pass, det där, men har alltså fullständigt ryska föräldrar. Det är inte några andra generationer. Det är föräldrar som flyttar till det där Finland för att vara det där proffsidrottare. Så att han har ju hela sitt liv fått leva med säkert ganska mycket sådana här saker som hans personliga val har varit att inte ta ställning egentligen till någonting. Nu ska vi komma ihåg att NHL fortfarande, vilket jag tycker att skulle kunna ha en inverkan på hur NHL agerar, fortfarande är majoriteten av alla NHL-spelare är kanadensare. Också faktiskt sportcheferna i NHL.
Och den här undersökningen gäller ju bara alltså amerikanska, inte alltså USA-baserade spelare, inte kanadensares.
Då skulle man kunna tycka att NHL kanske inte skulle vara den ligan som agerar allra minst liksom med någon sån här åsikt, eftersom det faktiskt är en liga som är mycket starkt baserad på många sätt i Kanada, och Kanada är ju nu inte för tillfället, om man fast ser på deras premiärminister, ett land som helt så här bara lägger sig platt framför Donald Trump.
Nej, men samtidigt så finns det nog bevis på att många ishockeyspelare, oavsett varifrån de kommer, så är väldigt konservativa. Att inte det är ju bara de amerikanska spelarna som nu kan tolkas vara en del av den här MAGA-rörelsen, utan det är ju bara att titta på till exempel Teemu Selänne, som ju öppet har sagt att han har röstat på Donald Trump och öppet har berättat att han är republikan där i Kalifornien. Att bara för att man kommer från Europa eller Kanada där liberala partier har ett starkare fotfäste än USA, så tror jag inte att det behöver betyda att de här ishockeyspelarna skulle vara det.
Innan vi går vidare så måste jag ännu lite protestera nu med det där, för jag tycker att man inte ska dra direkta likhetstecken med att vara konservativ och vara Donald Trump-anhängare.
Nej, men för vissa spelare så är det så. Eller vissa personer. Men en annan snackis den här senaste tiden har alltså varit den här Heated Rivalry-tv-serien, som ju då inte kanske nödvändigtvis av ishockey-relaterade anledningar har blivit en sån snackis som den har blivit. För er som inte vet så handlar den här alltså om fiktiva proffs-ishockeyspelare som då blir kära i varandra och har ett väldigt, vad ska vi nu använda för diplomatiskt term för det, ett väldigt kötsligt förhållande visade sig. Åtminstone på basis av det här första avsnittet som nu har släppts i Finland, som jag blev tvingad att titta på. Jag har punkter gällande det, men före jag går in på vad som är orealistiskt med Heated Rivalry ur ett ishockeyperspektiv vill jag bara nämna att det här är ju någonting som jag tycker att NHL-lagen framförallt har försökt ta vara på den här hypen den här senaste tiden, ända sedan den här serien släpptes i november. Och det är ju helt fullt förståeligt. När det blir en sån här stor grej av någonting så är det ju helt fullt logiskt att man försöker ta del av det. Boston Bruins till exempel, en av de här spelarna. Det vill säga att den här ryska spelaren i den här serien spelar för ett fiktivt lag från Boston. Så Boston Bruins har varit väldigt tydliga med att de försöker använda Heated Rivalry på ett sätt eller annat i sin marknadsföring. Men just när man sen vet det här att den här ligan och den här ligan spelarna och ledarna som också har en bakgrund i att vara spelare, när man vet nu och det finns bevis på att de är himla konservativa, så får jag en känsla av att hur bra den är och hur positivt det här budskapet är med allt som har kommit från Heated Rivalry. Som till exempel den här ena skådisen har berättat att verkliga proffs ishockeyspelare har kontakta honom och sagt att den här serien är jätteviktig för att den belyser att det finns homosexuella spelare eller spelare som hör till sexuella minoriteter till och med i NHL också, men att de vågar inte komma ut, och på det sättet är den jätteviktig och allt det för med sig är jätteviktigt. Men när man vet med det här konservativa så känns det så konstgjort på något sätt. När man samtidigt vet att NHL också är en liga som förbjuder Pride-matcher, som på något sätt motarbetar sig själv, samtidigt som Gary Bettman säger att den här serien är typ det bästa han har sett det här årtusendet.
Ja, det där, ja. No, det är sådana här så kallade mixed messages som de skickar ut. Det där.
Milt sagt, ja.
att det där, Gary Bettman är ju väldigt bra på att försöka få allt att vara så att han det där, hur ska man säga, ja, att han säger ingenting sånt som han kan bli fast för hemskt lätt i alla fall.
Det här var han var nog väldigt tydlig. När han fick den här frågan om Heated Rivalry sa han ju nog att det är 100% positivt och att han binge-tittade den här tv-serien under en kväll. Men jag vill säga påpeka att hans trovärdighet i den här frågan är ungefär på samma nivå som Gianni Infantino då han hade sin den där ökända Today I Feel Gay-talet inför VM i Qatar.
Men annars ändå lite tillbaka till det här, för att nu ska det där Matthew Tkachuk som det där man kan också bli enerverad på av många olika orsaker, så vi ska komma ihåg att han har sagt helt öppet att i hans omklädningsrum är det absolut ingen skillnad vad man har för sexuell läggning. Det sa han ju då. Jag tycker det var efter någon sån här diskussion om det här var det månne till och med då när den här Jordan Stahl inte ville vara med, alltså, som ju är kanadensare då, inte ville vara med i någon sån här Pride-uppvärmning. Så det var någonting med en större diskussion. Då sa Matthew Tkachuk att i hans omklädningsrum så är det absolut ingen skillnad vad man har för sexuell läggning.
Ett ställe där det nog definitivt kommer att synas av att det är turbulenta tider i det politiska USA just nu, så det är ju definitivt OS i Milano. För att om det var hetsk stämning under USA-Kanada under Four Nations i fjol, så nu har Donald Trump retat upp hela Europa också. Och USA ska komma till Europa för att spela ishockey. Det är inte garanterat att de kommer att möta Kanada i OS-turneringen, men de kommer att möta Danmark, Grönlands Danmark, i gruppspelaren. Och jag tar något att säga mig att de här europeiska fansen inte kanske riktigt heller kommer att gilla när den amerikanska amerikanska nationalsången spelas efter den matchen.
Nej, nu kommer det ju säkert att mottagas med det där starka reaktioner. Sen vet man aldrig med sportpublik, vet man sen aldrig. För det där, hur mycket av den publiken som sitter och tittar på OS i Italien är ishockeyfrälsta? Hur mycket kommer det att vara sådana som bara vill vara med på OS och egentligen vill mera bara uppleva att det inte går dit med någon speciell agenda? Och det är lite, tycker jag, lite svårt att säga, för jag vet inte riktigt hur är det. Du kommer att åka dit på plats och du kommer att se, men det kommer såklart, det vet man att vart en Kanadas landslag åker, så dit kommer att komma en massa kanadensiska fans. Men inte tror jag att det kommer att finnas så hemskt många amerikanare som åker dit över bara för att följa OS-ishockeyn. Eller kommer det?
Nej, alltså ingen aning. Men tvärtom kommer det ju att finnas säkert desto mer europeer som är förbannade på USA just nu och allt de håller på med.
Jag har också den här tanken att det kommer att vara grymt starka känslor. Men sen kan det ändå hända att det inte blir ens till närmelsevis samma laddning som det var i Four Nations.
Nej, det är möjligt. För nu är det ändå, i OS är OS, och OS har sådär, ur ett idrottsligt perspektiv, så har det ju större prestige än vad Four Nations har. Men nu är det ju helt annat att spela en match i Nordamerika, i Montreal, i liksom ishockeyns franskspråkiga mecka, mellan två landslag som det är otroliga. För det var ju just då i den stunden var det ju alldeles otroliga spänningar mellan Kanada och USA. Alltså nu liksom var det ju ändå annorlunda än det nu. Det håller jag med om.
Och alla i publiken, det är två läger. Att nu kommer det i OS-publiken, så kommer det finnas ändå en avsevärd del av publiken som är där bara för att uppleva OS-stämningen.
Förra veckan så fick vi en fråga om en viss finländsk spelare som då hade spelat sin första match i primetime, som många säkert tittar på, Konsta Helenius. Då var vi ju båda överens om att det inte går att riktigt dra slutsatser på bara den här ena matchen. Men nu har han spelat lite mera, och jag tycker ju nog att den där känslan som jag nämnde senast, att det där att vits om han bara hade spelat junior-VM bara blivit starkare, men det visar ju sig att han inte ens ville göra det, så vad spelar det för roll?
Ja, det är kanske lite att läsa mellan raderna, men hans uttalande var ju så där att Buffalo tyckte att han har en det där NHL-plats på lut, och han själv också tyckte att det var bra att satsa på NHL. Så det lät ju lite så där, men gällande hans det där hans fyra matcher som han har hittills spelat i NHL, så det har han gjort fullkomligt briljant. Att nu kan man säga att den första var faktiskt den sämsta och den var inte dålig. Den var bara på något sätt lite intetsägande. Men efter det så har han ju det där spelat jättebra, och en spelare är ju ingen no man is an island, som det heter. Att det verkar som det där, de skulle ha bildat en trio som funkar jättebra ihop med Zachary Benson, Noah Östlund och det där då Konsta Helenius. Och där har vi då en 20-åring, en 21-åring och en 19-åring som det där såklart direkt har fått det otroligt, hur ska man säga, tråkiga namnet Kidline.
Nu tycker jag att du är så himla fantasilös. Jag tycker att det finns avsevärt sämre smeknamn än The Kidline, men jag kan hålla med om att det finns, alltså ribban är ganska högt satt i Buffalo med The French Connection och sånt där. Men jag håller ju helt med dig att den första matchen, eller ska vi säga den första en och en halv perioden har varit hans sämsta hittills, så att det efteråt har rullat på så bra som det har gjort. Och nu vet jag inte, är det nu sen det att Konsta Helenius faktiskt är färdig för NHL, eller är det att han kom in formstark med högt självförtroende i ett lag som spelar kollektivt med högt självförtroende? Spelar någon roll egentligen? Jag vet inte. Just nu går det bra för honom, så tummarna upp för Konsta Helenius.
No, det är säkert en summa av många saker. En del är det att, som det alltid, att när de sätter ihop också nya kedjor, när kommer nya spelare med nya styrkor, så tar det ju en tid alltid för de här motståndarlagarna att kalibrera sig. Och det där, man får hoppas att det inte kommer någon sån här welcome to the big league det där stund när Helenius blir totalt överkörd. Den risken finns ju. Det där, allt också med att han självförtroende växer, men som tur har nu marinerats i AHL. Det där, men om den här kedjan, så det som alltså fyra matcher tillsammans 30 minuter säger statistiken på Manipak, att den här kedjan har spelat tillsammans, så de har ju faktiskt då de förväntade målen, expected goals for, är 74,2% till deras fördel, vilket då betyder att vad är det, 25,8% är det där expected goals för motståndarna när de är på isen. Och de har också den här korsiprocenten, det vill säga skotten ligger på 65%. Så de här 30 minuterna har de nog verkligen övertygat hittills.
Ja, det var jättemycket siffror att bearbeta. Jag måste lite låta kugghjulen snurra här i mitt huvud. Men ja, alltså, jag vet inte. Jag tycker liksom på något sätt att jag har blivit mer och mer cynisk till de här till exempel korssiffrorna ju längre jag har jobbat med NHL. För det känns som att det är så ofta som man sitter och tänker att de här kedjorna har så bra korsprocent, så betyder det ändå ingenting i praktiken.
Men därför börjar med expected goals, för det tycker jag är lite bättre.
Ja, men jag tycker också att det är mer liksom, tycker jag att, hur jag nu skulle säga det. Det är mer ett någonting som man kan titta tillbaks på och inte använda så mycket som ett verktyg för att blicka framåt. I det här fallet när de spelar så himla lite tillsammans. Och ett som du sa, ändå unga killar som spelar tillsammans just nu. Och när det ändå kommer att komma den här welcome to the big leagues-stunden som du är så rädd för. Att i något skede kommer det att komma för hela kedjan. Sen när motståndarna, som du sa, kalibrerar sig mot dem. Och sen när motståndarna lär sig hurdan Konsta Helenius är på isen, så kommer det nog att bli jobbigare också. Och då handlar det ju bara sen om att anpassa sig.
Ännu lite mera siffror. Nu får jag göra lite mera konkret.
Oh, okay.
Så, då finns det en statistik som är alltså skott som inte blockerade.
Mm.
Som går ända fram.
Allas favoritsiffror.
Och nu slänger jag bort procenten som är hög. Men de har då skjutit på 30 minuter 28 sådana skott.
Mm. Nästa
och i andra minuter kommer 14. 14 i andra.
Ganska bra.
Så det tycker jag. Det är ganska klara siffror i alla fall.
Det är ju det, och nu ser man ju också min favorit highlight av Konsta Helenius så här långt är inte det målet som han gjorde mot Jose Saros, utan den där assisten som egentligen var ett desperat skott när han flög framåt och vispade iväg pucken med en backhand så att den träffade i stolpen, och så var det väl just Benson som petade in den i tomt mål.
Ja.
Den tycker jag ändå att visar hur den spelare han är. Och jag tycker att de andra spelarna kanske lite på samma sätt är sådana, att de bara bestämmer sig för att nu jäklar ska jag sätta den här pucken på målpunkt slut. Och det inte finns den där, vad ska man nu kalla det? Det finns vissa spelare som tvekar lite när de tar skott. Eller bara bestämmer sig för att nu ska jag skjuta oavsett i vilket läge jag är och oavsett vem som står framför mig. Medan Konsta Helenius och de här andra killarna kanske också, nu har jag mest tittat på honom ärligt talat när jag tittar på Buffalo, att han är lite av en sån här spelare att jag ska göra det här skottet på mål nu och jag tänker spela mig fram till en situation där jag klarar av att göra det.
No, det är den här det är den här magin när det finns spelare. Vi får hoppas att Konsta Helenius håller på att utvecklas till en sån spelare också på den här nivån. Som får, hur ska man säga, tiden att stanna och hittar sitt eget utrymme just under de här sekunderna när alla andra står stilla. Det är ju det här, det som till exempel nu man kan säga att Macklin Celebrini kanske för tillfället är bäst i hela världen på. Så det där, Konsta Helenius har ju en gnutta åtminstone av samma recept i sin ishockey.
Nej, ja. Kanske lite tidigt att jämföra Konsta Helenius med Macklin Celebrini.
Ja, de är jämnåriga.
De är jämnåriga, ja, men ena håller på att etablera sig som en av de bästa spelarna i världen och andra kämpar fortfarande sista slutgen.
Jag sa
en gnutta. Det får räcka. Det får vi få nöja oss med i Finland när vi snackar om våra juniorer, för de har en gnutta av det som de här kanadensiska supertalangerna har.
Men hej, får jag pina dig lite med det här nu ännu? För när jag tycker att nu för tiden så är det så fruktansvärt det där. Det blir alltid om det är tre lite yngre spelare så blir det direkt the kid line. Vilket jag tycker att det är helt otroligt tråkigt när det har funnits sådana fantastiska kedjenamn. Vi har då French Connection såklart från Buffalo fanns där. Det fanns alla möjliga. I tiden fanns det i Boston en som hette Krautline som då kom från att alla tre hade tyska efternamn och det där. Och det fanns the production line och the mafia line. Och nu tänkte jag att jag skulle vilja ha ett bättre namn för den här kedjan. Mm. Och det där. Och då kommer jag tänka på att hur skulle det vara? Ett sådant bra namn ska ju på något sätt, vet du, det ska ha rytm och det ska låta bra.
Ja.
Och det där. Och Buffalo heter ju egentligen American Bison, är det inte så?
Ja.
Och de har
det där. Jag vet inte, jag glitar på dig.
Då så är det ju egentligen.
Jag är inte så. Ja. Fortsätt bara.
Och de har den här bisonbilden på sin logga. Så hur skulle det vara? Hur skulle det vara med The Bison Babies?
Alltså ganska bra faktiskt.
Tycker du inte att det är ganska bra?
Ja, jag undrar nog liksom att finns det någon, det måste ju finnas en officiell term också för vad bisonungar heter. Är det kalvar?
Jo, kalf. De heter kalf. De är kalvar. Ja. Alltså jag har sagt, du vet inte hur mycket jag har forskat nu i det här, Mattias. Jag har satt en full arbetsdag ner på det här.
Att forska i
och jag har kommit till att The Bison Babies är det rätta namnet.
Yes, jättebra. Nej, köper det faktiskt. Jag tycker att du ska skicka in det till Buffalo Sabres. Skicka det till Jarmo Kekäläinen, bara som förslag. Eller det är kanske media i Buffalo som man måste övertala. Hej, att skippa Kidline, Bison Babies. Här har ni ett perfekt namn för den här kedjan.
Tack.
En annan finländare som ju också har fått göra sin debut, inte spela riktigt lika mycket som Konsta Helenius, men ändå har fått spela och också gjort mål, Lenni Hämeenaho. Det är ju också ett efterlängtat besked.
Faktiskt, med tanke på att han har inte alls övertygat så speciellt mycket i AHL, åtminstone inte statistiskt sett. Nu har jag inte sett den enda match som han spelar i AHL. Men det där, New Jersey Devils har väl på ett sätt det där, ja, kan man säga att de har kastat in handduken för den här säsongen.
Jag tror att man kan säga det, ja.
Eller är redo att försöka vad som helst. Och då är det ju roligt om det skulle bli så att Lenni Hämeenaho skulle få spela mycket nu under resterande säsongen.
Ja, alltså, det är ju best case för honom egentligen. Men jag håller helt med dig för att inte bara det där att titta på en statistik i AHL. För att jag tycker ändå, VM och att spela i de europeiska ligorna är såklart inte världens bästa mätare. Men jag tycker ändå att man kan se på vissa spelare att de har ett spelsätt som hör hemma i NHL. Jag vet att jag har sagt det jättemånga gånger tidigare. Och vissa, spelare tycker att står ut med det. Att man tittar på en spelare och tänker att wow, den där killen skulle fungera i NHL. Jag är fortfarande fullt övertygad. Jag vet Markus Nurmi är ett sånt namn som jag har använt som exempel i det, när jag har förklarat vad jag menar med det här. Jag tycker att han är en sån spelare som borde vara i NHL eller Nordamerika faktiskt skulle ha försökt mer än vad han gjorde där. Men alla gör inte. Lenni Hämeenaho har gjort det. Jösses, vad jobbigt namn. Och jag tycker inte att han någonsin har stått ut för mig som en spelare som ser ut som en NHL-spelare. Att därför är jag också lite rädd för sådär att en annan spelare som jag skulle vilja nämna i lite samma kategori. De är inte samma sorts spelare, men jag får samma vibbar av dem när jag tittar dem spela. Och det är Valtteri Puustinen. Att när jag tittar på honom ser jag inte heller en NHL-spelare. När jag tittar på Lenni Hämeenaho ser jag inte heller en NHL-spelare just nu. Men det var Lenni Hämeenaho har på sin sida är att han är väldigt ung. Han kan fortsätta och jobba upp sig till att bli en sån. Han kan fortsätta anpassa sin spelstil. Så jättemånga har tvingats göra, för de flesta europeiska spelarna tvingas göra det. Så gör det, är min uppmaning till honom.
Nå, här menar jag har väl det här, där man söker ju alltid någonting som sticker ut, någon specialkunskap. Så det där, här menar jag såklart det är ett långt hopp från att göra det i Finland och att göra det i NHL. Och NHL har nu inte svirat exempel inte lyckats, men han ska ju ha ett riktigt bra skott. Att finns där någonting, kan han på sättet, att nu är han väl då, är det det som han ska bli om han ska bli en NHL-spelare, en sån där OK målskytt?
Alltså, nej.
För det tror jag att han blir inte någon grinder.
Nej, men det är det som är problemet, för där igen, jämför till exempel med Eli Tolvanen. Eli Tolvanen, när han kom till NHL så var hans skott på en helt annan nivå än vad Lenny Hämeenaho säger just nu. Och till och med Eli Tolvanen var tvungen att göra om sig till en grinder för att få en plats i NHL.
Som fortfarande har ett jättebra skott. Alltså han har ju nog fortfarande till de finländare som har det bästa skottet i NHL.
Ja, men det var liksom lite det som var min poäng. Att det är nästan den där Eli Tolvanen-vägen som Lenny Hämeenaho nu måste ta för att bli en NHL-spelare. För inte tror jag att hans skott just nu är på en sån nivå att han någonsin skulle kunna livnära sig på det. Inte, liksom, jag menar, det är lite fult med att kasta Patrik Laine under bussen. Han hade varit skadad så länge. Men han är snart på väg tillbaka och då får han också vänja sig med att bli nämnd i de här diskussionerna. Om inte ens Patrik Laine numera klarar ravat livnära sig på sitt skott, så hur ska Lenny Hämeenaho göra det?
Hämeenaho är väl ändå det där snabbare på skridskor. Det är inte rättvist nu faktiskt mot Patrik Laine att jämföra honom med Lenny Hämeenaho. Vi ska komma ihåg att man kan källa hur mycket som helst på Patrik Laine, men han kom tamme fan in i NHL med ramarna runt halsen, dörrkarmarna runt halsen och det där gjorde en av de, tror jag, 12 poängmässigt starkaste säsongerna som en tonåring någonsin har gjort i NHL.
Nej, jag vet, det var lite orättvist. En av de här spelarna har faktiskt gjort ett mål i NHL den här säsongen.
Ja.
På tal om Eli Tolvanen så har vi fått in en fråga gällande honom. Lukas undrar, kunde någon contender vara sugen på Eli? Han känns som en Arturi Lehkonen light i nuvarande form. Och det är ganska bra jämförelse, tycker jag.
Jag tycker också.
Bra,
jag tycker
Lukas.
Också att det är bra. Bra jämförelse. Nu får han ju ett paradfönster att visa upp sig eftersom han med största sannolikhet kommer att få spela i OS och inte vara den där 13:e forwarden. Och det är intressant att det där, det är ju faktiskt så att det är inte en stor diskussion, men det har lite diskuterats att är det så att om Seattle anser att det inte är på väg till slutspelet så kan det möjligtvis hända att Eli Tolvanen finns på liksom som ett bytesvara. Men Seattle fortfarande har alla chanser till slutspel och då tycker jag på något sätt att det skulle vara lite dumt att träda bort en kille som ändå är ganska ung och hör till kärnspelarna på ett sätt där.
Ja, jag tror också att det är ett beslut som Seattle tar tidigast efter OS, ärligt talat. Mm. För att, som du sa nu, de ligger på 55 poäng. De är alltså tangerat har de lika många poäng som San Jose Sharks som är på den andra wildcard-platsen just nu. Så jag tror bara inte att de kommer att sälja honom någonstans. Så om de sätter honom på the trade block så då tror jag nog att det finns flera intresserade klubbar faktiskt. Så pass bra har Tolvan ändå varit den här säsongen. Och han är just en sån där som man slänger in i en tredje kedja på kanten i ett bra lag. Och faktiskt ger lite mer bredd och lite mer spetskompetens åt det laget. Så jag tror faktiskt att det kommer att finnas lag som är intresserade då.
Jag håller helt med det. Så jag tror också att det finns många lag. Och faktiskt också lag just sådana här som det där contender-lag. Som behöver någon uttryckligen kanske på tredje kedjan. Som kan bidra både med att jobba och det där skjuta mål. Ja, men till exempel Colorado skulle kunna vara ett sånt lag.
Mm. En till fråga av två personer. Både Patti och Aaron vill höra vem tar wildcard-platserna i öst. Och det hör ni. Lättare sagt än gjort än att maska fram. Och det känns som att vi har tippat det här flera gånger. Att jag har bytt åsikt varje gång. Just nu Montreal Canadiens och Boston Bruins som håller på att ta de här platserna. Jag vill bara säga, Anders, före du säger vad du tycker. Florida Panthers, tätt utanför. Poängsnittet 57,8. Vet du hur många de skulle vara i Pacific med det här samma poängsnittet som de har just nu?
No.
Två.
Ja,
de skulle vara två i Pacific med samma poängsnitt. Och dessutom har flera matcher till godo på Edmonton Oilers. Så att det är lite andra bullar i öst. Vem ser du, Anders, att ta de två sista wildcard-platserna om du skulle behöva bestämma dig just nu?
No, åtminstone har jag ändrat mig från början av säsongen till det där att jag tror att tack vare den här konkurrensen är så hård och alla lag liksom, de kämpar så förbannat för tillfället, så tror jag att det igen går så att båda wildcard-platserna faktiskt kommer att gå till Atlantic. Naha. Det är min tippning.
Okay.
Jag tippar att när man ser på det där poängtabellen, tror jag faktiskt att Carolina, Pittsburgh och New York Islanders är de tre lagen som går från det där central. Och sen Philadelphia har tappat terräng, Washington är på väg ner, New Jersey som sagt, de har kanske kastat in handduken. Så den där kampen då mellan de lagen, så det är då man säger att Buffalo är trea för tillfället. Jag tycker att Tampa och Detroit är klara. De kommer att gå till slutspel. Legendariska sista ord. Det är så många poäng där, men det tror jag. Och sen har vi då det här gänget med Buffalo, Montreal, Boston, Florida. Och måste man nu ta att nej, jag väljer att inte Toronto mera med dit. Det är mitt personliga val. Så, lång introduktion. Jag tippar att jag vill nu bara att det går så att Buffalo en gång kommer med dit. Så jag tar dem dit med och sen Montreal. Och så, nu har Florida fått tillbaka Brad Marchand, de har fått tillbaka Tkachuk. På något underligt sätt fixar de det.
Okej. Jag tänker faktiskt vara jättetråkig att se de två lagen som ligger där just nu. Montreal Canadiens, Boston Bruins. De tror jag tar wildcard-platserna.
Och det som skulle tala för det att Boston har en del spelare i det där OS kommer att ha, men inte till exempel alls lika många som Florida. Så OS kan ju nog vara det som sätter P för Floridas det där drömmar om playoff.
Ja, och för Toronto Maple Leafs för den delen också.
No, de har redan tappat sina drömmar.
Och med detta har vi en sån där punkt för det här avsnittet av Yle Sporten. Sen NHL-podd nästa vecka, hörni. Då börjar det bli allvar för OS, vinter-OS i Milano. Ni har kanske hört att det är på gång. Det börjar nästa vecka. Och från och med nästa vecka så har vi lite av specialarrangemang. Nästa veckas tisdag kommer det ett ganska vanligt specialavsnitt där vi går igenom sista förutsättningarna innan jag och Toffe åker till Milano, och sen veckan efter det också ett avsnitt på tisdag, och efter det så kommer vi att ha ett litet specialschema där vi följer väldigt specifika viktiga händelser. Vi kommer att sätta ut ett avsnitt efter Finlands match mot Sverige, efter Finlands kvartsfinal och efter finalen också, så många specialavsnitt på görningen, hör ni, lite undantags publiceringsschema. Så håll en koll på Yle Sportens sajt, på våra sociala medier och på arenan, och beställ en notis alltid när vi lägger ut ett nytt avsnitt om ni inte vill missa någonting av det vi producerar här under de kommande veckorna. Det här kommer bli himla roligt. Skicka in alla era OS-relaterade frågor antingen via Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi.
Tack och hej och ha det specialbra.